har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Då kör vi igång här. Nu ska du få höra här. Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Vi börjar med en fabel. Det fanns en gång en hare som skröt för en sköldpadda. Och haren skröt över att den var så snabb och hånade sköldpaddan för den var så långsam. Skryt lagom, du, sa sköldpaddan. Jag kommer springa ikapp dig om du vill. Ja, det kan du försöka, sa haren och hån skrattade. De kom överens om att de skulle tävla, haren och sköldpaddan. Och de startade tävlingen samtidigt. Haren gav sig sedan iväg med långa skutt över marken och med sina starka bakben så fick han sån fart. Men när haren var så gott som framme så tänkte han att det var inte mödan värt att anstränga sig så här mycket, för sköldpaddan skulle ändå inte hinna fram på länge. Så haren la sig ner för att sova vid vägkanten. Men under tiden så fortsatte sköldpaddan gå oförtrutet vidare utan den minsta rast. Och när haren vaknade så fick han snopet se sköldpaddan redan stå framme vid mållinjen. Sakta kommer också fram som du ser, sa sköldpaddan försmädligt till haren. Jag säger hej och hjärtligt välkommen, Pontus Dackmo.
Tack, kul att vara här.
Vi har precis inlett med en fabel.
Japp. Yep.
Och det är en fabel som jag snappade upp från ett utav dina eller era investerarbrev som ni skickar ut till era investerare.
Just det.
Och innan vi går in på den här fabeln så ska vi säga att du har startat en fond med Carl Gustafsson. Protean Select heter fonden. Varför har ni startat den fonden?
Ja, upprinnelsen är att vi båda kan förvalta pengar i en institutionell miljö. Det vill säga vi har jobbat med institutionell förvaltning på olika vis i snart 20 år. Och att vi ville jobba själva med det, med våra egna pengar. Och när jag då startade upp tillsammans med en finansiär under förra året så fick vi en hel del inkommande samtal från andra kapitalstarka personer som önskade att vi kunde förvalta lite av deras pengar också. Vilket gjorde att vi undersökte den här möjligheten att starta en fond, för att så fort du vill förvalta någon annans kapital så är det tillståndspliktigt och då blir det en lite större apparat. Och den apparaten drog vi i mål nu då, 1 maj, så lanserade vi. Så vi har ett startkapital från en handfull family offices, professionella investerare och andra. Och sen har vi öppnat upp för vänner och bekanta att investera i fonden via, än så länge då, Nordnet och Avanza.
Ni vill inte bli hur stora som helst som
Nej.
Fond. Det finns ett tak liksom som ni tänker, vi vill inte kliva över det här taket.
Stämmer.
Varför vill ni inte det?
Jag är helt övertygad om att är man investerare i Norden som vi är, det är den marknad vi kan, så finns det fantastiska möjligheter bland lite mindre bolag emellanåt. Och ju större du blir, desto färre sådana möjligheter kan du utnyttja på ett rimligt vis. Du blir en elefant i en porslinsbutik och du kan inte handla och du kan inte komma in och framförallt kan du inte komma ur när du vill komma ur, ur sådana situationer. Du blir inte snabbfotad och det blir svårare att skapa avkastning i en stor fond än en liten fond. Det är min personliga övertygelse. Och det har också att göra med att vi optimerar för avkastning i vårt fondbolag istället för intjäning i fondbolaget. Det är vår uttalade strategi att vi har försökt sätta en rimlig strategi. Vi tar inte för mycket betalt. Det finns bara en andelsklass. Det vill säga om du kommer dragandes med en jättestor påse pengar. Så på de flesta ställen så finns det en andelsklass där du kan stoppa in pengar och få en rabatt. Du betalar lägre avgifter helt enkelt. Det har inte vi. Vi betalar samma avgifter som alla andra själva till fondbolaget för att det ska bära sig. Och med den tillgångsmassa som vi har idag så är vi är inte lönsamma om vi inte skapar avkastning. Så det är lite därför jag sitter här idag. Jag är inte superroad av marknadsföring. Men för att vi ska ha en bärkraftig business och för att vara en relevant spelare i marknaden så att vi kan få den service vi vill ha så att bolag vill träffa oss så kan vi inte ha 400 miljoner kronor utan vi behöver komma över 1 miljard. Då är vi en rimlig spelare och där tror jag också att någonstans sweet spot ligger mellan 1,5-2,5 miljard. Då har du hittat en avvägning mellan där du kan skapa avkastning givet de möjligheter som finns här i Skandinavien och att du är en relevant motpart.
För annars så är det ju när man startar fondbolag, det är väldigt skalbart. Du kan ju tjäna väldigt mycket pengar ganska snabbt.
Ja, det är fenomenalt skalbart. Ja. Det är därför jag har full förståelse för de som startar som ett företag och tänker att det här ska vi tjäna jättemycket pengar på för att dina kostnader är fasta i väldigt, väldigt, väldigt hög utsträckning. Så när du väl når break-even och kan du dubbla och tiodubbla din intjäning baserat på att du har en stor påse pengar att förvalta så dubblar och flerdubblar du din vinst helt enkelt. Så att det är ju fenomenalt lönsamt. Det är ju bara att fråga herrarna på Norrmalmstorg hur det har gått.
Kungsgatan finns också några man kan fråga.
Ja, det gör det nog också. Ja.
Ja. Du lyssnar ju här nu på den här Fabern och det kommer ju från ett av dina investerarbrev. De är väldigt ambitiösa, de brev ni skickar ut.
Ja, kul att du tycker det.
Vad läser du in i den här Fabern med då sköldpaddan och haren?
Det är ju, igen har det att göra en del med hur den här branschen fungerar. För att om du startar ett fondbolag och du vill, med alla de kostnader som det innebär, det är ju otroligt mycket regleringar och otroligt mycket hängslen och livrem så fort du ska ta in andra människors pengar. Så det är ju förknippat med en hel del kostnader. Så att the barrier to entry som man säger är ju väldigt hög. Och det jag läser in är ju att om du ska starta från scratch en förhoppningsvis framgångsrik fondprodukt så måste du antingen ha väldigt stor påse pengar själv och finansiera det här experimentet eller så måste du ha fenomenal avkastning från början för att då attrahera insättningar. Och här är motsägelsen då att fenomenal avkastning på kort sikt, optimerar du för det, då tar du förmodligen ganska stora risker.
Och vem är du då i Fabern?
Ja, det är ju haren naturligtvis för att vara övertydlig. Alltså du kan springa snabbt som bara den och tro att jag tar ett bett på det här. Jag har en koncentrerad portfölj, jag har en tes och jag har alla mina innehav pekar på att den tesen ska vara riktig. Och har du då rätt, då blir du en rockstjärna. Du har fenomenal avkastning år 1, kanske år 2, kanske till och med år 3. Och vips så har du är hemma. För att så lönsamt kan det vara med fondbolag. Men sen kanske någonting händer. Och du har lovat dina investerare att jag investerar efter den här filosofin. Jag har en koncentrerad portfölj, det är jättebra. Men sen kommer det som nästan alltid händer. Och det är att du har fel. Och då går du från hjälte till nolla på ingen tid alls. Och det tycker jag man kan se nu i både sociala medier och i pressen att de som under de senaste åren har varit fenomenalt rätt positionerade för en lågräntemiljö och där tillväxt har premierats framför allting annat har ju lyfts fram som rockstjärnor. Medan nu är det jaktsäsong på de som har stått på de barrikaderna och hävdat att evig tillväxt är det som är eftersträvansvärt och som ska prissättas in absurdum.
Som jag läser mellan raderna när ni beskriver er fond som ju också är hedgefond också mot småbolag. Det vet jag inte om det kom fram innan när du presenterade det.
Nej, och det
är både och.
Det är sådär. Fondens namn Protean betyder mångsidig. Eller versatile på engelska. Jag vet inte, det finns inget riktigt bra ord för versatile på svenska. Och en spegling av det är att när vi satt under liksom sommaren och hösten förra året och funderade på hur fungerar marknaden just nu och vad är det som funkar nu och hur vill vi att vår strategi ska se ut. Då var det så här, nordiska småbolag har ju haft en fenomenal period av avkastning de sista nästan 20 åren, men de sista 8 åren i varje fall. Så där tänkte vi att där vill vi också fiska. Så vi beskrev fonden ursprungligen då som en småbolag, att vi kommer ha en övervikt mot småbolag. Och det är fortfarande egentligen våran avsikt. Men till saken hör då att vara mångsidig och att försöka ändra sig allt eftersom marknadsförhållandena ändrar sig. När vi lanserade fonden i 1 maj, då hade alltså marknaden redan gått ner 20%. Det fanns ingen likviditet. Allting drivs av top-down, makro, oro, inflation, räntor, krig, råvaror etc. Att då gå ut och tro att du ska skapa överavkastning genom att äga små tillväxtbolag, det tror jag inte är rätt idé, utan jag tror snarare att det är sköldpaddans tid, det vill säga äg rimligt värderade bolag, håll ett öga på det som har betydelse för marknaden och ta risk där du ser att det finns en rimlig uppsida eller nedsida. Och i och med att vi är en hedgefond, vi har ju försökt designa så att vi har maximal flexibilitet, och det har ju sina för- och nackdelar när man ska marknadsföra, för att det är inte alldeles enkelt att förklara för en institutionell investerare att ja, du investerar i det här nu, men om ett år kanske marknaden ser annorlunda ut, och då ser vi också annorlunda ut mest sannolikt om vi har lyckats göra rätt. Så vi startade ju mer som en nästan marknadsneutral fond när vi drog igång. Och det visade sig i efterhand då att det var ju rätt. Så vi har ju haft lite tur som sköldpadda att vi inte gick in helhjärtat i småbolag som har kommit ner 30, 40, 50, 60%, för de är ju ner ytterligare 20-30% nu. Men med det sagt så har vi sista veckorna börjat nosa i en hel del saker som jag tycker börjar se riktigt attraktivt värderade ut på lite längre sikt.
Ja, för jag skulle också säga att ni verkar inte liksom frälsta, om man säger så här, investeringsfilosofiskt frälsta, utan det verkar vara ni tittar på undervärderade eller bolag helt enkelt. Är det enligt era mått mätt, kan man säga så?
Ja, det är väl ambitionen att alltså vad jag undervärderar där, det är ju en subjektiv fråga. Du kan ju räkna och tycka och ha åsikter om alla möjliga tal och strategier. Men någonstans, jag tror ju att det är en kvalitativ verksamhet att vara fondförvaltare snarare än en kvantitativ verksamhet. Så varje enskilt beslut följer ingen mall. Utan du har en filosofi och du har en erfarenhet. Jag och Carl har jobbat med nordiska aktier. Jag började 2005 i London som institutionsmäklare. Eller då var jag ju knappt institutionsmäklare. Jag var mer deskslav. Så jag har sett hur korven blir till. Det är ju, vi har varit inne i korvfabriken ganska länge. Och det är så otroligt många strategier och så otroligt många aktörer som har helt olika agender som avgör hur ett pris sätts på en aktie. Så man får liksom ha respekt för att det finns inte bara ett sätt, utan det finns väldigt många sätt. Och En intressant lärdom från en lång tid som institutionsmäklare är ju att du träffar väldigt olika kunder hela tiden. Du är rådgivare åt väldigt olika kunder hela tiden. Och det innebär att ditt jobb är att lära känna den här investeraren och dens filosofi och vad den som säger till att nu ska du titta på den här, för det här passar dig. Det här passar din strategi.
Så som, och hur du tänker.
Exakt. Ja. Så som institutionsmäklare så då har du ett gäng analytiker som churnar ut case och analyser och så vidare. Och så tar du och plockar de bästa därifrån och riktar dem då till rätt person. Och det tvingar dig att hela tiden tänka väldigt annorlunda som rådgivare. För att jag hade exempelvis så har jag haft några av världens största pensionsfonder som mina kunder och numera vänner och faktiskt några av dem till och med investerar i fonden, vilket är väldigt, väldigt roligt. Och de investerar ju på liksom 10 års sikt. Så där handlar det ju mer om att okej, nu har du koll på det här lilla bolaget som kommer upp, det otroligt starkt management, de har en långsiktig strategi, de gör si och så och jag vet att du gillar det här bolaget som du har ägt i 3 år. Det här påminner lite grann om det. Du kanske ska träffa dem när du är i Stockholm nästa gång om 6 månader. Jag kan hjälpa till att sätta upp ett möte och så vidare. Så delar du värde till en sån kund. Medan en hedgefond som inte drar sig för att agera kraftfullt 1 minut efter du har gett dem en idé funkar på ett helt annat sätt. Där kan det ju vara någonting, att identifiera någonting nytt som har hänt eller en ny vinkel på någonting och känna att okej, det här kommer flytta priset. Och då vill jag att min kund ska vara först. Det är det han värdesätter mig för. Så för att komma tillbaka liksom, till min poäng är ju att det är den skolan jag har växt upp i är att se saker och ting ur en himla massa olika perspektiv. Och det är därför vi har designat den här strukturen och våran liksom approach till att investera är ju att det finns ju inte bara en sak som funkar. Och som om inte det vore frustrerande nog så ändras ju vad som funkar över tid dessutom.
Det kan man ju verkligen se nu med tillväxt och värde och sådär till exempel.
Ja, och då kommer man tillbaka till det här. Det är så svårt att gå till en tjänsteman då. De som typiskt investerar i fonder på den institutionella sidan. Det kan vara ett livbolag eller en stiftelse eller någon allmän allokerare på en pensionsfond. Så här. De placerar 10% av sitt kapital i hedgefonder. Då. Så ska de välja ut vilka hedgefonder. Då har de olika fack då, som de placerar sina hedgefonder i. Det här är en marknadsneutral europeisk long short equity. Så det här är en risk arb bla 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 bla. Det finns 1000 strategier liksom. Så har de sina så här, ja men nu ska vi vara smarta och allokera om från den här typen till den här typen och så vidare. Så kommer vi in och så, eller jag kan ge ett exempel då. Någon som ringde upp och sa att vi vill gärna träffa er. Det verkar spännande. Så, ja men är du säker chef? Jag tror inte ni kommer investera hos oss. Nej men absolut. Så vi gick dit och träffade dem. Och deras konklusion efter mötet var att det här går nog inte för vi kan inte riktigt karaktärisera er. Liksom. Vi har ingen allokering för någon strategi som är föränderlig över tid. Och som dessutom inte är vare sig mörkgrön eller ljusgrön på ESG-sidan. Jag sa ju det, sa jag.
Vilka var det?
Nej, det tänker jag inte säga. Men det roliga med det där mötet var att båda de två som vi träffade investerade själva privat.
Nej.
Jo. Så det är så här, agency principle problemet är väldigt tydligt i finansbranschen. Du måste ticka boxar på buzzwords för att få institutioner och uppmärksamhet och gratis marknadsföring. Du kan inte ha ett vi har ju det, men vi har ju det här ett privat personligt projekt. Vi driver ju det här för att investera våra egna pengar som vi vill. Och vi vill investera i en institutionell miljö. Vi vill ha tillgång till bolag, vi vill ha tillgång till mäklarhusens analytiker, vi vill ha tillgång till flödena som vi får via mäklarhusen och så vidare. Och då måste vi ha lite skala. Vi måste komma upp och ha mer pengar än den lilla peng som jag och Carl har lyckats skramla ihop och investera ihop under de sista 15-20 åren. Så vårt why är ju för att vi måste. Och våran pitch är ju, ni får gärna investera med oss, men ni måste inte. För vi tänker göra som vi vill, för det, vi ser det här som våra pengar som vi förvaltar. Och i en institutionell miljö då, så ser allokerare det här så, ja men investera i era egna pengar, men det blir ju då finns det två utfall. Antingen tar ni för mycket risk eller så tar ni för lite risk. Och jag har mött båda. Och jag tycker att ja, nej men då ska ni nog inte investera hos oss. Tack.
Peter Gyllenhammar var ju en tidig ankarinvesterare och har ju gått in med pengar. Jag tänker han är ju ganska klassisk värdeinvesterare.
Absolut.
Va?
Han är en fantastisk person och en otrolig tänkare och betalar gärna 20 öre för en krona om man kan.
Ja, det låter ju bra. Hur lärde ni känna varandra?
Vi hade, när jag har jobbat som mäklare så hade vi en del gemensamma intressen i en del bolag som han var engagerad i. Och då började vi föra en dialog och kom väldigt bra överens. Så han, jag är väldigt, väldigt tacksam för min vänskap med Peter. Han är en fenomenal investerare och en väldigt, väldigt duktig person generellt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är ju nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podden Marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Om vi går tillbaka till att vara deskslav i London. Var var du någonstans? Kan du berätta lite om din bakgrund?
Då var jag på ABG Sundal Collier i London. Och jag är väldigt tacksam för min första chef där, David Feinberg, en amerikan som ex-Goldman farbror som någonstans insåg att den här killen som inte hade en aning om vad EBITDA var för någonting, jag trodde att det var en typ europeisk samarbetsorganisation eller någonting, jag har inte läst företagsekonomi, att han såg att jag hade potential att bli en helt okej säljare. För det är det man är som aktiemäklare. Man är relationsbyggare och säljare och i andra hand kunnig inom investeringar.
Så du kom dit och så var du där. Du var där också under finanskrisen, va? Eller hur?
Ja, precis. Jag kom dit första dagen jag åkte in till jobbet var den morgon då det gick av ett gäng sprängladdningar i centrala London. Så det var en intressant start. Jag missade bombningarna på Edgware Road med en timme, en och en halv.
Herregud.
Ja, det var tur i oturen att jag började strax efter 5 på morgonen, för deskslavens uppgift var bland annat att skriva morgonbrevet.
Du började 2005 där. Mm. Ja, och vad kom du från innan dess?
Då hade jag varit management trainee på Nordea faktiskt. Och det var lite av ett bananskal, för att min dröm på gymnasiet och universitetet, det var att bli diplomat. En sån här ungdomligt naiv övning som jag hade. Så jag läste ryska och polmag och sökte in till diplomatprogrammet. Kom hela vägen till sista gallringen, men åkte ut när det var... De tog in 10 och jag åkte ut när det var 20 kvar, vilket var bittert. Men 2 veckor senare fick jag ju plats på Nordeas turniprogram, vilket jag är oändligt tacksam för. Så lite sliding doors över den där övningen, för vem vet hur det hade slutat annars.
Ja, just det. Men det hade nog varit intressanta tider i och för sig om man hade blivit diplomat.
Säkert.
Det är nog intressant, ja. Då gäller det också att komma överens olika intressen och sådär, som man ska jämka, och det här kanske passar dig, eller?
Ja, jag tror inte det är så jättestor skillnad på sales och diplomati.
Kanske inte. Men då var du där. Mm. Och sen så småningom gick du vidare till Danske Bank till exempel. Och där träffade du Carl. Och vad gjorde du där för någonting?
Där jag var sales och under period även chef för Danskes London kontor på aktiesidan. Och det var en spännande övning och fick mig att inse att det var jättetrevligt. Jag hade jättebra medarbetare och allting sånt. Men det var väldigt svårt att dels vara sales och chef över sales. Så att, ja, det var en knepig övning.
Varför? Vi som inte har varit där, vad är det som är svårt med det?
De som jobbar som sales är... det är lite så här frisörsalongstil. För att kunderna kommer alltid först. Och då känner man lite så här, ah, men det här är min kund. Och då... Så ska man coacha någon, liksom, att hur ska du få någon att förbättra sin intjäning när de driver tesen att det är deras kund och inte bankens kund. Men det är mer en inställningsfråga. Men sen också det här att vara chef och samtidigt själv vara 100% operationell. Så jag kände väldigt tydligt att okej, chef, visst, jag förstår hur det fungerar och jag skulle kunna tänka mig vad det är på 100%. Men det är aktier som är kul. Så
det är ett helt annat jobb att vara chef.
Det är fullständigt.
Det är något helt annat.
Jag fick väldigt stor respekt för mina gamla chefer genom åren, att det är verkligen en konstform att se människor och coacha dem till att göra ett bättre resultat för det företag man jobbar på. Jag avundas det inte. Men jag är tacksam för erfarenheten, för att det fick mig att inse att jag ska aldrig vara chef. Jag ska bara hålla på med aktier. Så sen fick jag en påringning om ett potentiellt annat chefsjobb i Sverige, då, motsvarande typ av chefsjobb. Och tackade nej, ögonen böj, för att jag vill inte hålla på med det. Det är inte det som är roligt.
Gjorde du någon blunder som chef?
Det gjorde jag garanterat.
Men gjorde du något som du var, herregud, hur var jag mot den här personen egentligen?
Om du har ett gäng säljare på aktiemarknaden i London som du ska chefa över, så kan du slå dig i backen på att en ingrediens som de har väldigt gott av sig är självförtroende. Så att om man kritiserar någon eller gör en blunder som chef, det har ju ingenting med dem att göra. Så att i andra ögon så gjorde jag blunders säkert hela tiden.
Ja, okej. Att du kritiserar mig, det beror på dig, inte mig.
Exakt.
Ja. Skönt.
Ja, men du måste ha någonstans är det liksom en basingrediens för att hålla på med aktier. Det är att du måste tro att du är smartare än alla andra.
Detta med egot, för sen vandrar du vidare till SEB också, va?
Det var en period på Nordea, både på mäkleriet och på fondförvaltningen.
Just
sen
det.
På SEB.
Ja, och på fond. Och så du har suttit också och rattat stora fonder. Det är också lite ensam jobb, så som nu är ni ju ensamma fast ni är två. Men för vad jag far efter här egentligen, det är ju att du går från de här stora ställena som du har varit på, jättestora ställen ju, och sen så går ni och blir helt och två egna. Hur har det skiftet varit?
Ja, det är intressant att du ställer frågan, för det har ju tanken inte ens slagit mig, för att det som händer är ju att dels i och med att jag har jobbat på flera av de här mäklerifirmerna, så känner jag ju väldigt, väldigt många som sitter och jobbar mot och med oss, så att säga, på daglig basis. Så att sen går man på möten och man träffar företag och man träffar gamla kunder som nu är liksom branschkollegor, och vi har ett liksom väldigt stort nätverk. Och sen ska man ju faktiskt komma ihåg att svenska finansbranschen är inte speciellt stor. Så det känns absolut inte ensamt. Det är snarare tvärtom, att man känner, herregud, kan man få vara ensam någon gång?
För att
det finns, du ska se, vad finns det liksom 8 rimliga mäklarhus i Stockholm, och alla har events och luncher och dragningar, och alla har 30 analytiker som tycker att just deras senaste idé är den bästa som skivat bröd. Så att det är snarare problemet är att få vara själv än att få ha kontakt med folk.
Detta med egot då?
Mm.
Som du sa, de har ett stort ego. Då tänkte jag, det kanske du också har om du har varit där på sales-sidan. Och sen så ska man hålla på med aktier. Vad finns det för fara med det när man också förvaltar andra människors pengar?
Problemet är väl lite grann att man inte får skapa orimliga förväntningar. För gör du det så riskerar du att göra folk besvikna. Och det går ju nästan tillbaks till liksom sköldpaddan och haren, att om du tror att du ska skapa fenomenal överavkastning jämfört med börsen under en både kort och lång tid, ja, då ber du om problem med dina andelsägare, för då kommer de be dig fara åt skogen och stoppa in pengarna någon annanstans. Men samtidigt så måste du ju tro att, och det gör ju jag, att vi har en erfarenhetsbank och en strukturell fördel i att vara en liten fond som vet vad vi håller på med, som gör att vi har goda förutsättningar. Och jag tror att det är precis det som några av våra tidiga investerare också ser. Flera av dem är ju själva fondförvaltare, men ser ju att vi har ju bättre förutsättningar än deras egen produkt till exempel. Ingen nämnd, ingen glömd i den här sammanhanget. Så att visst, vi har ett väldigt stort ego, men jag har ju läst och marinerat mig själv i investeringspsykologi, och jag tror alla människor har ju inbyggda tankevurper i sitt mentala system som man begår gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och enda sättet att göra någonting åt det där, det är att vara medveten om dem. Och att vara ödmjuk.
För jag tänker också, om man jobbar som en hedgefond och man verkligen tror på någonting och man får fel, då kan ju det bli ganska dyrt.
Det kan bli väldigt dyrt.
Vad har ni för mekanismer?
Vi har det som framförallt kan bli väldigt dyrt för en hedgefond, det är när man har kortat någonting, för då förlorar man pengar när aktien går upp, och aktien kan gå upp hur mycket som helst, vilket innebär att du kan förlora hur mycket som helst. Så som en liksom försäkringspolicy mot vår egen dumhet, så har vi uttalat för oss själva att om en kort position går emot oss, är relativt marknaden, är värt att tillägga, med mer än 10%, då halverar vi den. Och går den emot oss med mer än 15%, då tar vi av den helt och hållet, och så utvärderar vi, vad har vi fel? Varför har vi fel? För bevisligen har vi fel. Så att vi försöker vara väldigt ödmjuka för våra egna brister. Och sen tar vi inte, kortpositioner för oss ska vara sånt som vi förväntar oss att tjäna pengar på. Det är inte för att vi ska få en jämnare avkastning eller någonting sånt, utan det är när vi tror att vi vet något som kommer få aktien att gå ner.
För det som verkar vara väldigt svårt med hedgefonder, det är att du kan få rätt. Du kan ha rätt i att en aktie ska gå ner. Men du ligger fel i tiden.
Ja, absolut.
Alltså i så fall att du är för tidig, helt enkelt.
Nej, men så här är det, att i min erfarenhet då, förvisso relativt korta som faktisk hedgefondförvaltare, så finns det bolag och aktier som i grund och botten inte förtjänar att vara värderade där de befinner sig. Det är dåliga bolag helt enkelt. de har inte koll på sina interna processer, deras produkt är inte speciellt fenomenal och de tar inte marknadsandel över tid och de tjänar inte speciellt mycket pengar på sista raden och de kanske har risigt kassaflöde eller någonting. Men sådana bolag har också ett existensberättigande även om de inte växer, även om de inte, ja, de kanske betalar en liten utdelning. Men deras aktiekurser har en tendens att fluktuera något alldeles fenomenalt, vilket innebär att det kan vara en short idag och det kan vara en lång om 6 månader och sen kan det vara short igen om 12 månader. Så att det där andra riskabla shortningen där man tror att man har hittat en fraud som ska till noll.
Den kända case.
Exakt, ja. Med liksom Wirecard eller Enron eller ja, jag vet inte om jag vågar nämna Fingerprint, men det var ju också en röra. More recently SBB som har gått från 70 till 17 liksom. De roar mig inte så mycket för att det tar sån otroligt mental bandbredd att engagera sig i den där typen av händelser. Och jag tror inte att det främjar ens mentala hälsa att stå på barrikaderna och säga att någonting är fraud och ska till noll. Då tror jag snarare på att gräva upp datapunkter och komma fram till att okej, nu händer det här, vad får det för effekter? Vad får det för sekundära effekter? Är det något marknaden inte har tänkt på? Och så kanske det finns 15, 20, 30% i ett kort case. Så kan du lägga på en 1% position och tjäna 0,3% till fonden på 2 månader på en position. Ja, det är en risk-reward som jag gillar. Inte den där jag ska slå mig för bröstet och vara smartast av alla och tjäna 80% på en kort position. Det är inte min affärsmodell.
Och du vill inte befinna dig där mentalt eller? Nej.
Nej, alltså att förvalta, att ha en fond som produkt är att sälja sin beslutsprocess. Så det är beslutsprocessen och den mentala hälsan som är vår produkt. Och därför måste vi skydda den med alla tillbudstående medel. Det är till exempel därför vi väldigt ogärna pratar om våra innehav. Om vi inte måste, som sista dagarna har ju varit en hel del diskussioner kring Swedish Match, det var sista månaderna för den delen, och där...
Det är faktiskt därför som du är här i min värld.
Ja, du ser.
Ja, det är faktiskt därför jag har bjudit in dig.
Ja, vi tackar för det. Ja. Nej, men där ser ju jag att vi har en anledning att berätta varför vi inte tycker att Swedish Match ska köpas ut från börsen för 106 kronor.
Philip Morris har lagt ett bud. Budet kom in i maj, va?
Mm. 2 veckor efter vi hade lanserat fonden.
Ja, och budet kom in. Och ni har, sedan det har varit en budprocess, så har ju jättemånga saker hänt.
Mm.
Elliot har dykt upp till exempel. En aktivistfond som även känd från Axis och, vad heter de? Arkham?
Ja, Arkham var de väl också inne.
Ja. Mm. Som försöker väl kanske köpa upp 10%. Hur kommer det gå?
Ja, alltså om du tittar på, jag tittade faktiskt på det här om dagen, att aktien handlades ju under budkurs under en ganska lång period och efter budet hade lagts. Vi mer än dubblade vår position då faktiskt. Just på basis av att vi anser att det är så undervärderat att om Philip Morris verkligen vill ha det här så får de minsann ta och betala upp. Annars tror jag att de får svårt att få igenom det. Hur som helst. Men där kunde man köpa aktier. Men jag tittade faktiskt på hur mycket volym har handlats i Swedish Match på 106 kronor och över. Och det är någonstans motsvarande 10-12% av bolaget. Och det verkar väl rimligt att anta att har du köpt aktier dyrare än budet så tror du inte att budet kommer gå igenom på 106 kronor. Så någonstans så finns det ju rimligen, kan man anta, 10-12% ägarbas som inte tycker att det här är en bra idé på det här priset.
Ni har också gått åt styrelsen lite grann här i Swedish Match ju, som har rekommenderat budet, det är väl alla utom en, va? Till aktieägarna. Correct. Varför tycker ni inte att man ska acceptera det?
Jag tycker att det finns nog med datapunkter som vi känner till redan idag, så du behöver nästan inte ens spekulera i vad som kommer hända om 2-3 år i Swedish Match för att argumentera för att den är värd mer än vad den är. Det vi framförallt vill lyfta fram är ju det här tobaksfria nikotinpåsarna syn som nu snart syns i varmans ficka och överläpp snarare. Har ju gått ifrån ingenting till en enorm tillväxtmarknad både i Skandinavien men framförallt i USA de sista 3-4 åren. Och syn distribueras nu, senaste siffran är väl 130 000 butiker bara i USA. Och det har ju växt fenomenalt och fortfarande är det bara en väldigt, väldigt liten del av den totala liksom, nikotinmarknaden i USA. Och det krävs ingen raketforskare för att inse, tycker jag då personligen, att det här kommer fortsätta i, det ligger i farans riktning att det här kommer fortsätta att växa med minst, alltså med tvåsiffriga tal under en ganska lång tid framöver. Och syn har det starkaste varumärket, den största distributionen och är en enormt lönsam produkt. Sen finns det såklart risker också, framförallt på regleringssidan. Allting som har med nikotin att göra gillar man att reglera och beskatta på alla möjliga vis. Men jag tycker att det är underordnat tillväxtresan som Swedish Match är på. Och jag är lite besviken att det är lite visionslöst att man tycker att den här värderingen på Swedish Match motsvarar någonstans potentialen i en produkt som är icke-cyklisk, non-discretionary, hög marginal, kassaflödesgenererande, där man har infrastrukturen på plats. Jag vet inte.
Alltså det är det absolut största innehavet i fonden.
Ja, det är mer än dubbelt så stort än det näst största innehavet.
Ja. Och det näst största innehavet?
Det är en bank faktiskt.
Det är en bank. För jag tittar här på holdings.
Mm.
Och då ser det ut som att det näst största innehavet är Nibe. Det stämmer inte.
Nej, det stämmer inte.
Nej. Har ni kvar Nibe?
Vi har kvar Nibe. Ja. Vi har inte kvar fullt lika många Nibe, men vi har lite Nibe.
Och banken, är det Nordea då, eller?
Det kan det vara.
Ja, det kan det vara. För det står också här på holdings, men då är det lite längre ner här.
Ja, den här holdings, vi gillar holdings. Holdings är en jättebra produkt. Däremot så funkar det inte jättebra för hedgefonder, för att våran infrastruktur är sån att våran prime broker, alltså våran bank som vi gör infrastrukturen med, så att säga, lånar aktier och lånar ut aktier och såna här saker. De har en massa säkerhetskrav. Vi måste ställa säkerheter till dem när vi gör affärer. Och då tar de våra aktier. Så en hel del av våra aktier som vi äger står under SEBs namn. SEB är vår prime broker. Så ja. Att, därför stämmer inte den här listan speciellt bra. Och samtidigt samma sak gäller att om vi har varit korta ett bolag och så täcker vi det bolaget, då har ju vi köpt aktier. Och under de 3-4 dagar som det tar och den affären ska jobba igenom alla register och allt möjligt, så kan det ploppa upp som en lång position hos oss i holdings. Och det på det pappret som du har framför dig, så är det ett par stycken som det ser ut som att vi äger dem, men egentligen har vi varit korta och köpt tillbaka dem.
Intressant. Men det som nog stämmer, det är att ni äger 0,03% av kapitalet i Swedish Match. Mm. Och du skrev på Twitter igår, du är ju en känd Twitter-profil, du heter?
Stockpicker. Fast och, utan vokaler.
Ja, och då så skrev du, önska att man vore en större fond eller något sånt. Tänk om man vore en lite större fond.
Ja, precis. Nej, men det är ju sådär, jag skrev ju ett brev till våra investerare och förklarade varför äger vi 10% av Swedish Match. Och varför tackar vi nej till budet? För jag känner att vi är skyldiga.
Inte 10%, 0,03.
Eller? Ja, vi äger 10% i fonden.
Ja, i fonden. Ja, ja,
fondens kapital så utgör Swedish Match 10%. Ja. Och då måste jag förklara för våra andelsägare att det här är anledningen till att vi gör det. Och det här är anledningen till att vi tar risken att om fler resonerar som oss och tackar nej till budet på 106 kronor och Philip Morris väljer att släppa budet. Så att, nej, men då går vi inte vidare med det här budet. För det har de all möjlighet att göra. De har ju ett krav att de ska 90% acceptans. Då kommer ju sannolikt Swedish Match-aktien gå ner. En smula. Och är du medveten om att din absolut största position har en risk att gå ner med liksom 10, 15, 20%, whatever it might be, så känner jag att det är rimligt att förklara det i förväg. Så syftet med att skicka ut det där var ju att förklara för våra andelsägare varför vi äger 10% av Swedish Match och tacka nej till budet. Sen att nyhetsbyråer och andra valde att plocka upp det och säga en fond med 0,03% av Swedish Match tackar nej. Ja, det är ju sant. Men det är ju inte nödvändigtvis för att skapa opinion som jag skickade ut det där.
Fast det är väl bra om ni får med er andra ägare också?
Jag är övertygad om att det finns andra ägare som knyter näven i fickan och inte tänker acceptera det här budet.
Accepttiden?
21 oktober.
Ja, och den har skjutits fram ju.
Ja, det var på grund av att EU-kommissionen släpper fötterna efter sig på konkurrensgodkännande.
Du sa innan att också investerare de har haft svårt att bedöma ESG-mässigt. Alltså ESG.
Mm.
Environmental Social Governance står det väl för.
Mm.
Och då är det vissa placeringar som... Det här har blivit väldigt intressant med ESG på sistone. Inte minst sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan man ju säga att det har kommit upp till diskussion igen. Men detta att gå in då i ett tobaksbolag som Swedish Match innan budet. Så hur tänkte du kring det?
Nej, men jag är ju en... Jag har använt Swedish Match produkter sedan 1996. Och de går...
General är det nu, va?
Ja, det stämmer.
Ja.
Premium, vet du, såklart.
Ja. Mm. Du är ingen synnare.
Nej, jag har provat mest som en del av research och inte lika tillfredsställande, tycker jag. Men hur som helst, apropå ESG då, så jag tycker ju att det är sunt förnuft som ska råda snarare än dogmatiska pappersprodukter skrivna av tjänstemän. Och i fallet Swedish Match så kan jag väl tycka att vi har använt tobak i tusentals år. Det är förvisso en beroendeframkallande produkt som man gärna kan klara sig utan om man har viljestyrkan. Men jag kan inte se att det för med sig något överdrivet negativt för mänskligheten. Och det är dessutom lagligt. Jag tycker att ESG-frågor ska drivas av lagstiftaren, inte av någon slags konsensus kring vad vi ska använda i vår marknadsföring av fonder.
Varför?
För att det finns såna otroliga interna konflikter mellan E1, S1 och G1. Och ingen är överens om hur man mäter, vad man ska få sin data ifrån. Du kan ha världens främsta bolag som arbetar för att elektrifiera bilflottan, men samtidigt ha världens sämsta governance i det bolaget. Är det då ett ESG-stämplat bolag? Tesla jag pratar om. Du har liksom en superhero som vd som inte skapar en god arbetsmiljö för sina anställda och är anklagad för diverse saker med sina kvinnliga underhuggare. Men gör ju onekligen någonting gott för miljön med sina visioner. Är det ESG? Jag vet inte. Det är ju konflikt mellan målen. Så det riskerar att bli ganska feltänkta saker.
Och om vi tar Swedish Match, jag vet inte om alla vet det, de håller inte på med cigaretter längre.
De har förvisso cigarrer fortfarande, men de vill spinna av dem. Och det är, det är faktiskt en, tror jag då, som en reaktion mot att svenska, kanske främst fonder, har helt försvunnit ur ägarlängden på grund av ESG. Det finns till och med i OMX30-terminen så finns det en ESG-termin som man kan handla. Och den enda skillnaden mot den vanliga terminen är att Swedish Match inte är med.
Men man kan ju säga att de förser också alla tobaksställen i hela Sverige till exempel med cigaretter.
Det gör de. De har en distributionsverksamhet.
Ja, och det här det gick ju stöpet, eller hur? Försäljningen. Ja. Vad tror du kommer hända med budet, Philip Morris bud på Swedish Match?
Ja, det finns ett antal utfall och det beror i sin tur på hur många som väljer att lämna in sina aktier i budet. För det är ju så att om du accepterar budet på 106 så får du även del av ett potentiellt höjt bud om det kommer ett sånt. Men det blir lite fångarnas dilemma då, för att ju fler som lämnar in aktierna ju färre finns det ju som kan verka för ett högre bud. Så ett alternativ är ju att Philip Morris sänker acceptgraden, det vill säga att de sänker den till 50%, att de genomför budet om de får 50% ägande. Och i sånt fall så blir det ju en börsnoterad minoritet som kvarstår. Och det innebär ju en hel del operationella utmaningar för Philip Morris, och svårt att konsolidera, svårt att göra vad de vill. Svensk lagstiftning är i en internationell kontext ganska tacksam för den här typen av situationer, att det finns ganska långtgående skydd för minoriteter. Så min bedömning är att de nog gärna vill undvika det i görligaste mån. En annan alternativ är att de släpper budet helt och hållet. Det bedömer jag som osannolikt, för att om du ser deras egna presentationer och hur deras egen aktiekurs har utvecklats och hur deras egna aktieägare uttrycker sig, så är de nog väldigt glada om det här går igenom, för att det skulle innebära att de kommer en väldigt lång väg mot de uttalade mål som de själva har, att verka för en icke-rökande framtid. Och ett tredje alternativ är förstås att det blir ett betydligt högre bud. Vilket
ni måste ha hoppats på som man köpt på er.
Ja, någonstans så är det ju så här bitterljuv situation att få ett bud på ett innehav som man hade tänkt sig som en hörnsten, en defensiv, icke-cyklisk hörnsten i portföljen med fenomenal kassaflödesgenerering och både utdelningar och återköp. Swedish Match är ett av de bästa aktierna på Stockholmsbörsen de sista 20 åren. Nästan utan konkurrens. Och delvis så beror ju det här att Swedish Match har varit undervärderat under en väldigt lång tid, om du frågar mig, beror ju på att folk har sålt av ESG-anledningar. Och det är det som har bäddat för att det kommer en amerikansk jätte och säger, men det där ska vi nog ha. Liksom. Och vi kanske till och med kan komma undan med att bara betala en 30% i premie.
Dollarkursen och sådär, spelar det här in också i ert beslut?
Nej, det spelar inte in i vårt beslut. Det är väl snarare så att vi noterar att kronan har försvagats med 7-8% sen budet lades. Sen vet ju inte vi hur Philip Morris finansiering av budet ser ut. Och sen är det väl så också att en betydande del av Swedish Match kassaflöde och tillgångar är i dollar redan idag. Så det är inte helt givet hur att det är bara för Philip Morris att betala 7-8% till och de går oskadade ur situationen. Men det är en tanke. Det skulle kunna vara så. Att det inte skulle kosta dem någonting att höja budet med motsvarande kronans depreciering.
Nu är ju Swedish Match ett väldigt speciellt case.
Ja.
Ja, och som också har ju blivit lite kul också när ni startar fonden och sådär, att det här händer, eller? Det är väl lite spännande.
Ja, men jag försöker vara, igen för att komma tillbaka till liksom den mentala hälsan, jag försöker vara akut medveten om att det här ska inte konsumera allt för mycket av min tid.
Nej.
Det är trots allt bara ett innehav av många. Och vi vill ju egentligen, anledningen att vi inte vill prata om innehav är ju att jag vill ju kunna vända mig om i eftermiddag och säga, nu kom det ut en ny datapunkt som får mig att faktiskt omvärdera den här situationen. Nu har vi sålt alla våra aktier i Swedish Match.
Och
det är svårare att göra om man har suttit i en podd här i en timme och pratat om varför budet på Swedish Match är för lågt. Så att det är därför jag försöker undvika och surra mig vid masten vid olika innehav.
Mm. Och det gäller också korta positioner då?
Ja.
Ännu mer.
Ja. Plus att det finns en, vad ska man säga, jag har många följare på Twitter och jag twittrar om bolag ibland och så vidare, men jag gör det väldigt noggrant att inte göra det med bolag som vi har ett innehav i, att försöka peka i någon speciell riktning. Jag vill inte vara den som står på framsidan av DI och säger, här är tre aktier som ska dubblas. Eller ni ska köpa det här bolaget, det är kanon. Liksom. Det är ju otroligt frestande att göra det, men du tar på dig ett stort ansvar gentemot dem som följer dig.
Men jag kan säga bara på den här listan då. Nu vågar jag faktiskt inte säga den här listan. Eller jag kan säga det som står.
Du får säga vad du vill.
Ja, precis. Men då är det Swedish Match störst. Och sen så står det Nibe här. Men det har ni sålt av lite grann. Och sen så är det också Embracer, Boliden, Ericsson, Creades, Spacken. Nordea, Core som håller på med, höll på att säga, göra rent.
Som facilities management.
Ja, som sköter stora kontor och sådär. Och SSAB, Sagax, Elanders, Bergman och
Beving,
Elanders, Truecaller, Fagerhult, Investor, Essity och Scandic till exempel, Trelleborg. Det här är ändå, det är inga riktigt, hur ska man säga, tokiga nya bolag och sådär som man hittar på den här listan i alla fall. Så kan vi ju säga.
Så kan jag säga. Nu saknas det ju då kanske 20 nordiska papper på den här listan, ska man väl inflika. Vi har ju nästan 40% av fonden utanför Sverige.
Ja.
Nej, men det är ju en del i våran approach just nu, fram till dags dato ska jag säga, för att jag reserverar ju rätten att ändra mig, att äga lite mer stabila bolag än de här bolagen där vinsterna ligger långt fram i tiden. För i en makromarknad med stigande räntor så får bolag där vinsterna ligger många år fram i tiden, det är väldigt tufft. Bara avkastningskravet går upp gör att rent matematiskt ska aktiekursen gå ner. För du diskonterar de framtida kassaflödena med högre räntor. Så det är by design som vi har en portfölj idag som är mer tiltad mot defensiva bolag. Core som du nämnde till exempel är ju en defensiv, välskött bolag som växer. Förvisso med låga siffror, men de växer konsekvent. De är en sköldpadda. Och det är okej att ha sköldpaddor i portföljen.
Jag säger stort tack till dig, Pontus Dackmo. Tack för att du kom och gästade podden Marknaden.
Varsågod.
Och vi säger så här. Harar, sköldpaddor, vad ni än är och kallar er. Det här är podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och vi är tillbaks om mindre än en vecka. Det är bara några dagar. Håll ut. Hej då!